hoppas han nu, och Hamas.
Nej, men det är ju så oerhört ovisst allting. Vi vet inte vad kriget kommer att ta vägen. Som vi har sett nu så tycks det som att israelerna fokuserar mest kring Rafah-området, även om det bombas över hela Gazaremsan. Vi vet inte hur Hamas på allvar kommer ta sig an de här demonstrationerna som ju inte pågått länge, och som Mikael var inne på, det är ju inga enorma numerär som är ute på gatorna trots allt, även om det är unikt får jag väl säga att folk demonstrerar. Så det är så mycket som liksom hänger och svänger runt i luften som vi inte riktigt vet var det kommer att landa.
Det här var radiokorrespondenterna Mellanöstern om protesterna i Gaza mot Hamas och livet i Gaza under Hamas. Vi spelade in det här måndagen den 31 mars. Johan Mattias Sommarström, vår korrespondent, och så professorn i freds- och utvecklingsforskning Mikael Schultz. Lena Bejerot, producent, Jakob Gustafsson var tekniker, Olle Riberg heter jag. Alla våra avsnitt hittar du i fullängdsversion i Sveriges Radio Play.
Nu är klockan 3, vi får nyheter i P1.
Ekonyheter. Två fall av oprovocerade knivattacker där två pojkar, båda 14 år vid gärningstillfällena, misstänks för att ha filmat och livesänt mordförsöken, ska inom kort prövas i domstol i så kallad bevistalan. Det ena fallet handlar om en attack mot en 80-årig man i Hässelby i nordvästra Stockholm, och det andra om en attack mot en medelålders kvinna i Borås.
Bevistalan innebär att domstolen avgör skuldfrågan men inte dömer ut straff eftersom de misstänkta är för unga för det. I båda fallen är rubriceringen mordförsök. Det finns inga uppgifter om att pojkarna haft kontakt med varandra, men i domstolshandlingar som Ekot läst framgår att båda pojkarna varit aktiva i olika nätforum som kopplas till rörelserna No Lives Matter och 764. Förra året varnade amerikanska myndigheter för att de sett hur unga pressades att begå våldsdåd i chattar kopplade till de grupperna. Båda pojkarna är nu omhändertagna av socialtjänsten. I ett av de domstolsbesluten finns uppgifter om att svensk polis bedömer grupperna som de ingått i som samhällsfarliga. Åklagare Alexandra Bittman om pojken som misstänks för dådet i Hässelby.
Vad som har framkommit, det är att han har rört sig i miljöer där det finns ett stort intresse för våld. En väldigt negativ inställning till samhället i stort och ett stort intresse för våld.
Sist här, åklagare i fallet i Hässelby, Alexandra Bittner, reporter Henrika Åkerman. I Söderkulla i Malmö har något exploderat vid en port till ett flerfamiljshus, det säger polisen till TT. Ingen person har kommit till skada, men det har blivit skador på byggnaden som nu spärrats av i väntan på nationella bombskyddet och polisens tekniker. Fler nyheter i appen SR Play. Ekot med Sofia Sofroniado.
P1, Sveriges Radio.
På tisdag eftermiddagen stod det klart vem som blir årets mottagare av Alma, litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne.
Det här är tisdagens P1-kultur som sänder från tillkännagivandet av 2025 års Astrid Lindgren Memorial Award. Alma-priset är ett internationellt litteraturpris dedikerat för de som gör böcker för unga möjliga, författare, illustratörer och läsfrämjande organisationer. I år var det 265 nominerade från 72 länder. Vi är förstås på plats på Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm, och jag tänker att vi ska börja där i Sorlet med vår reporter Björn Jansson. Hur är stämningen just nu?
Den är förväntansfull och ceremonin har inlett, så att det hålls tal här i fronten framför mig. Och där har man också ställt upp bokhyllor med tidigare pristagare, och då slås man ju av hur färgstarka och bildrika de här barn- och ungdomsböckerna som, och författarna som har vunnit priser är. Och det är klart att alla väntar på ett kännagivandet här, så att nu är, man kan nästan ta på stämningen. Man håller till på Kulturhuset i Stockholm, alltså med Stockholm City, Vårskrud utanför.
Jag vet att kulturministern Parisa Liljestrand ska tala nu. Ser du några andra kulturkändisar?
Ja, nu ser jag ju mest ryggar här där jag står en bit ifrån. Det är en rätt intim lokal, men det är ju barnboksbranschen som är här, tidigare jurymedlemmar och så. Ja, Parisa Liljestrand som ska hålla ett tal. Hon står med sina papper där framme och är beredd. Ja, nu ska hon till och tala.
Du som brukar vara med också när Nobelpriset tillkännages, är det här lika spännande, Björn?
Nobelpriset smäller väl allra högst,
ja, det gör det,
är det spännande det här med. Och det som jag har läst mycket tillsammans med mina barn, och det som är speciellt med barnböckerna, det är ju de världar som öppnas när man öppnar en barnbok. Både illustrationerna och texterna ger ju så mycket. Och som jag sa, färgstarkt, bildrikt och öppnar världar.
Vi ska återkomma till dig, Björn, men jag ska också säga välkommen till panelen. För här i studion i Malmö så finns Shora Esmalian som skriver om barnböcker för Sydsvenskan. Och här är också Dagens Nyheters barn- och ungdomsboksskribent Martin Hellström. Och i studion i Stockholm så finns kulturredaktionens litteraturredaktör Lina Kalmteg. Välkomna allihopa! Spännande sändning!
Tack. Ja, tack.
Medan vi väntar så här på tillkännagivandet, nu får ni spekulera lite grann. Och när ni har förberett er, vem hoppas ni ska vinna i år? Shora.
Alltså, jag har ju en förkärlek för bilderböcker. Så att, och nu är det några år sedan en bilderbok fick priset. Mm. Så jag är också som periodare som gillar olika sorters bilderbokskonstnärer. Så jag har faktiskt hoppats på den italienska bilderbokskonstnären Beatrice Alemanga.
Okej, bra. Mm. Martin?
Ja, jag kan hålla med om att det vore ju kul om hon också fick priset. Men jag har nog mer kanske tänkt som han sa här, att kliva in i värld. Det vore kul om det blir någon vinnare som man känner är mer av värd än idé. Att man kan kliva in. Och där passar ju bilderböckerna bra, så jag kan hålla med om det också. Jag kom tidigt till Malmö här, så jag gick lite på ert berömda bibliotek på Canini. Mm. Och då tänkte jag att det är ju väldigt skojigt också om det faktiskt är någon som finns tillgänglig, så att det blir lite rusning. Så man kan springa dit och låna.
Mm. Priset instiftades 2002 av den dåvarande svenska regeringen till minne av Astrid Lindgren för att värna barns rätt till bra berättelser. Lina, vem hoppas du på?
Alltså jag tänkte på den där frågan du ställde till Björn om Nobelpriset. Jag brukar ju sitta i en radiostudio på det här viset även när Nobelpriset ska tillkännages. Ja. Och då brukar man väl känna att man egentligen, man tänker sig att man inte har en aning. Men de senaste åren har vi inte blivit så lika överraskade där. Man har kanske läst ganska mycket av den där författaren. Jag tycker att den sannolikheten alltid känns lite mindre med Almapriset. Trots att de ju har en öppen nomineringslista. Du sa ju, där var det över 265 nomineringar från 72 länder. Men det har man så stor nytta av. Så att det är väldigt svårt att förbereda sig på ett annat sätt. Ja. Men jag säger att jag hoppas på att det inte blir en läsorganisation, hur otroligt begärtansvärt det såklart än är. Det var ju det förra året. Så jag hoppas väl, jag tänkte säga en ungdomsbokförfattare, samtidigt som jag kom på många bra bilderboksförfattare som jag upptäckt av det här priset, John Tan till exempel. Mm. Men jag säger ändå att jag hoppas på en ungdomsboksförfattare, för det har Alma-priset fått mig att upptäcka flera stora namn som jag nu verkligen följer.
Just det, för priset har ju en introducerande karaktär också på ett sätt, i och med att det är ett internationellt pris. Och nu är det väldigt spännande, för här någonstans i krokarna så ska det vara dags för tillkännagivandet. Ska vi gå till Kulturhuset igen? För det är alldeles strax dags. Det är årets Astrid Lindgren Memorial Award.
We have now reached the moment we've all been waiting for. I'd like to welcome Balsam Karam, member of the ALMA jury, on stage to make the announcement.
Thank you, Athena. Always a pleasure sharing a stage with you. I will first read the announcement in Swedish and then in English. Astrid Lindgren Memorial Award 2025 tilldelas den franska författaren Marion Brunet. The Astrid Lindgren Memorial Award 2025 goes to the French author Marion Brunet. Juryns motivering lyder: Marion Brunets böcker utspelas i ett häftigt pulserande nu med klimatkris och social utsatthet som återkommande teman. På en glasklar och skimrande prosa skildras ungdomar i revolt mot ett korrupt samhälle.
Tillvarons mörker och våld utforskar i Brunés dagsaktuella berättelser vars koppling till saga och myt gör dem tidlösa. Och motkrafter finns i vänskaper, solidariteten och naturens skönhet. The jury's motivation reads as follows.
Där hörde vi Balsam Karam i Almapris-juryn. Årets Astrid Lindgren Memorial Award tilldelas alltså den franska författaren Marion Brunet. Kära panel, Shora Esmailian, Martin Hellström och Lina Kalmteg. Första reaktionen, Lina Kalmteg.
Ja, nej men, ett ganska typiskt Almaprisval, hinner jag tänka. Och då menar jag inte att det var väntat eller tråkigt på något vis, utan tvärtom, utan att det kan vara just så här överraskande. Det är lite det som är det typiska. Det kan gå till en läsorganisation i Australien, som jag sa precis, eller en amerikansk ungdomsboksförfattare ena året, en svensk bilderboksförfattare nästa år. Och så kan det också gå till en fransk författare som man kanske inte känner till och som då kanske inte heller finns översatt till svenska. Och det, jag gillar den där spännvidden och överraskningen, så att ett ganska typiskt Almaprisval, men kul på så vis.
Martin Hellström?
Ja, jag fick ju inte rätta. Jag tror inte heller hon översatte i så hög grad, så att det är svårt att hitta något på kanin här. Men det, då kan man ju säga att priset fyller sin andra funktion då. Att författaren blir mer översatt till svenska. Nu vet jag inte, hon kanske är översatt till engelska och andra
engelska
språk.
Engelska var hon översatt till, och till ryska.
Och till ryska också.
Jag har läst till spanska och katalanska.
Det är bara vi som har missat henne. Men det kan man ju förvänta sig att så kommer att bli. Så det är spännande. Och en ungdomsboksförfattare med. Frankrike är väl inte heller så väl representerat sen tidigare. Det var väl Jean-Claude Mollevan. Ja.
Just det. Och det är inte så många år sedan.
Nej, det är 2021 ser jag i min fusklista här.
Shora Esmailian, är det en bra pristagare det här?
Ja, alltså jag vet att jag sa att jag hoppades på en bilderbok. Ja. Men det som är så bra och roligt med ungdomsböcker är ju att i en tid när vi har väldigt mycket debatt och diskussion om barns läsning, men när viktiga aktörer som kultursidor och så drar ner på barnboksbevakningen, så blir ju ungdomslitteraturen så viktig. För det blir någon sorts, alltså vuxna kan relatera till det, det blir någon allålderslitteratur. Ja, även vuxna kulturarbetare kanske vill läsa och skriva om det.
Just det. Vad betyder det att just en författare får priset då?
Ja, det var just det. Jag tänkte jag vill gå tillbaka till mitt där, att jag sa att jag vet inte om jag sa att inte att det är behjärtansvärt att gå till läsorganisationer, och det är jättefint. Men jag tycker ändå just precis det som Shora säger, att för ökad läsning och läslust, så tror jag faktiskt att priset tjänar på att ges till en författare och inte en läsorganisation. Ja, hur bra den är för den där läsorganisationen under väldigt många år. Så att det tycker jag definitivt, och då är det också kul med en som inte är så översatt. Även om man då skulle kunna tänka sig, såklart, nu hade vi precis en ny hungerspelare av amerikanska Susan Collins här. Hon är ju en läsfrämjande organisation i sig själv, men hon behöver inte pengarna och hon behöver inte uppmärksamheten. Så att jag tänker att på så vis är det väldigt kul att ge till en ny. Det tror jag är bättre för.
Ja, men jag håller också med om det faktiskt, att det är lite präktigt det här med inskrivningen om läsorganisationer. Man glömmer ju direkt vilka som har fått och så. Sen tror jag håller med här om att när en ungdomsboksförfattare får den, så får priset, så blir det också en större spridning bland vuxna läsare. Eller vad ska man säga, tyvärr eller så, när bildboksförfattare får det, så ses det som en sak just för barn. Men
det är ingen av er som har läst Marion.
Nej, det får man ju erkänna direkt att så är det inte.
Vi har kastats på här nu en bibba med papper som de har skickat ut. Ska vi ändå försöka teckna ett litet porträtt av denna författare för lyssnarna? Shora, vill du börja?
Nej, men alltså, jag skulle ändå säga att Almajuryn lyckas sätta sig själva liksom i mittfåran av samtiden. Även när de ger till läsorganisationer. Och i år så har det ju gått till en person som de själva skriver. Att hennes böcker utspelar sig ett häftigt pulserande nu med klimatkris och social utsatthet. Och det är ju precis det som liksom våra unga står inför. Den värld som vi har lämnat efter oss är ju kanske inte så himla rolig. Och det har ju pågått en debatt på kultursidorna i Sverige om så här: är dagens barn- och ungdomslitteratur platt? Är den moraliserande? Allt löser sig ändå. Men Marion Brunet verkar ju inte skriva så platta av vad jag har liksom lyckats läsa till mig. Och till exempel verkar hennes senaste trilogi, som heter Illus, handla om klimatflyktingar. Det är en grupp ungdomar som också är med och liksom räddar en grupp klimatflyktingar. Och jag har skrivit om klimatflyktingar utifrån facklitterär ståndpunkt. Och jag tror att litteratur kan göra så mycket mer för oss att liksom leva oss in i vad det är för framtid som väntar oss och så vidare.
Det måste jag säga. Ja, jag tänkte just bara för dig, för man blir lite när man läst, då tänker jag så här, åh, är det klimatet och det är våld och utsatthet på olika sätt. Jag blir lite rädd, men det står ju också faktiskt i pressmeddelandet här att trots författarröstens intensitet kan Brené ändå vara lågmäld och hon blir aldrig sentimental eller agitatorisk, för jag blev lite rädd för att det skulle kunna vara lite agitatorisk i det jag läste här först och i motiveringen kanske, men det låter ju som att, och det tror jag också att Alma i juryn har sett till att göra, att hon håller sig på balanserade väl, så att säga. Mm.
Vad är det för teman hon utforskar?
Ja, men jag tänker också det, som jag sa tidigare, med värld eller idé, och det är klart att här lyfts mycket om idé fram, men det är också en särskild prosa i sådana här tillkännagivanden, så att det får man väl se när man börjar läsa hennes texter sen. Men jag tycker mig se här när man skummar i motiveringen och så, saker som just dystopi eller spänning och sånt där, så att det jag tycker jag har god förhoppning om att det är berättelser som liksom griper tag och som man blir engagerad i, för att just det här med klimat och så vidare, det stämmer ju precis det du säger med att det är det man lever i, men det är kanske inte det man vill läsa om alla gånger heller, i alla fall inte i all litteratur. Så att,
Lina, jag hör hur du spännande skifflar här bland alla papper.
Ja, men jag tänkte
kompromiss, vill du läsa kompromisslös
och gränsöverskridande och att hon blandar genre, tycker jag låter lovande faktiskt.
Vi har ju fått en...
Ja, jag sitter och tittar på det.
Ja, vågar du läsa någonting för att
lyssna? Ja, jag ska se. Jag ska bara få fram, för det är väl som jag har förstått. Ja, det är ju så att hon är ju inte översatt alls till svenska. Så att därför finns det här då en text som jag förstår det att Almapriset har själva, någon där har översatt. Och det här ska vi bara se, för det står det också i texten från Almapriset, är den heter Plengri, ungefär helgrott, eller Det stora grå har de faktiskt översatt den här från 2021, har de skrivit, kallar de den här boken, som är någon slags thriller, en ungdomsroman som har fått men stor uppmärksamhet och massa priser i Frankrike. Och när jag tittar här så förstår jag att man kastas rakt in, ins medias res, rakt in i någon obehaglig handling. Det stora grå alltså, Plengri. När den orörliga kroppen dyker upp vid ytan in till segelbåtens skrov är det ingen som skriker. Ingen av oss. Som om vi inte kan ta in det. Som om vi genom att inte reagera kunde radera det som har hänt. Att ett lik har flutit upp till ytan. Vår väns lik, om man ska vara exakt. Det går inte att ta miste på att det är hans mörkblå skepparkavaj som flyter runt honom. Som en påminnelse om hur han såg ut när han levde.
Oh, så sjukt spännande. Det är Lina Kalmteg, Shora Esmaelian och Martin Hellström som sitter med i panelen. Och du lyssnar på P1-kultursändning av Almapriset, Astrid Lindgren Memorial Award. Och 2025 års pristagare är alltså Marion Brunet. Och vår reporter Felicia Fritjof, hon nådde en sprudlande vinnare. Så nu får vi möta pristagaren.
Félicitations pour le prix commémoratif. Astrid Lindgren, 2025. Vous venez d'avoir la nouvelle. Quelle était votre première réaction?
Je crois que j'ai poussé des cris et j'ai ri tellement c'était joyeux et tellement je suis fière et heureuse c'est une distinction dingue.
Hennes första reaktion när hon fick nyheten var att skrika och skratta, säger Marion Brunet. En galen utmärkelse, galen. Hon hade svårt att ta in att det var sant, och ännu svårare blev det att ta in eftersom hon var tvungen att hålla det hemligt. Men hon ringde ändå sitt största fan, sin syster, och berättade nyheten.
J'ai appelé ma sœur. Ma sœur qui n'est pas du tout dans le milieu de littéraire et qui ne peut absolument parler à personne, et là je lui ai dit, c'était trop voilà.
Marion Brunet jobbade som specialpedagog i Marseille innan hon debuterade som ungdomsförfattare 2013. Över tid har vissa teman blivit tydliga för henne själv, berättar hon. Social rättvisa, kollektivet och gruppens betydelse, klimatet och att sätta kvinnliga karaktärer främst.
Puisque la plupart de mes personnages sont des femmes, mes héroïnes, ce sont des femmes. Et j'ai beaucoup, quand j'étais enfant et ado, je lisais énormément et j'ai eu cette frustration de réaliser que tous mes modèles, Jack London, Stevenson, Mark Twain, tout ça, c'était toujours des personnages masculins.
När jag själv var tonåring läste jag enormt mycket, säger hon. Jack London, Mark Twain, men alla förebilder var män. Så jag ville skicka ut kvinnor på stora äventyr. Marion Brunet försöker vara lojal med sitt eget tonårsjag när hon skriver, snarare än att nå en viss generation. Och hon har en strikt metod för att påbörja ett nytt skrivprojekt.
Alors en général, la première idée, ça va être soit une scène, soit un personnage.
Det börjar alltid med en scen eller en karaktär. Karaktären måste vara fullbordad innan hon börjar skriva och en historia med en början och ett slut. När hon har det, då sätter hon upp post-it-lappar på hela väggen.
Avec des post-it.
Ah vraiment?
Sur mon mur. Des post-it. Vous voyez des petits des petits autocollants là, voilà, je vais les mettre le long de mon mur pour faire une sorte de chemin de fer et quasiment une sorte de chapitrage.
En sorts färdväg eller kapitelindelning. Men när hon väl skriver kan hon lätt vika av från vägen. Alors, quelle est votre relation avec l'écrivaine Astrid Lindgren? Så vad har hon för relation till Astrid Lindgren?
Alors, j'ai été fan de Zozo La Tornade.
Hon var ett stort fan av Emil i Lönneberga, säger hon. Hon har aldrig läst Pippi, men massor av Emil, eller Zozo La Tornade som han heter, i Frankrike.
Mais quand j'étais enfant, j'ai lu beaucoup, beaucoup Zozo La Tornade. J'avais le livre de poche. Enfin, je vois le dessin qu'il y avait dessus encore. Voilà. Donc, c'est mon lien avec Astrid Lindgren. C'est surtout Zozo La Tornade.
Nu har hon alltså fått priset till Astrid Lindgrens minne med summan 5 miljoner kronor. Vad ska hon göra för pengarna? Svårt att ens börja tänka på, säger hon. Kanske skaffa en skrivarstuga i Bretagne. Men först, betala av alla skulder. Det är prekärt att vara författare.
Peut-être dans l'idée, moi j'adore aller en Bretagne, donc je me dis peut-être avoir un endroit où écrire en Bretagne quand j'ai besoin, quelque chose comme ça. Mais je sais pas encore, je vous avoue... D'abord éponger les dettes.
Ouais, c'est bien ça.
Det är Marion Brunet som skrattar. Hon har tilldelats Astrid Lindgren Memorial Award 2025. Felicia Fritjof var reporter. Här i studion finns Martin Hellström och Shora Esmailian. Och Lina Kalmteg finns i Stockholm. Hur tycker ni att hon låter? Shora, du fnissade lite här.
Ja, jag fnissade på den här prekära situationen som författarna har. Och att det här är ett stort bidrag såklart att kunna fortsätta skriva.
Lina?
Ja, en skrivarstuga i Bretagne låter ju lovande och lockande. Men jag tänker också på, jag jämför med jämförelsen här med Nobelpriset i litteratur igen. Det är skönt, de kan ju vara lite motsträviga ibland, pristagarna. Och kanske helst inte svara och helst inte komma till Stockholm. Men det här lät inte som att det fanns någon sån risk. Men jag satt och tänkte på det här. Jag vet att de får ju alltid den här frågan vad de har för relation till Astrid Lindgren. Och Laurie Holtz Anderson som fick det 2023 var det. Just väl, det. Amerikanska, henne träffade jag och hon pratade väldigt mycket om Pippi Långstrump hela tiden. Men hon sa ju Emilie Lönneberga här, så jag försökte förstå och tänka vad det kan betyda för hennes litteratur. Om man är inspirerad av, för Pippi var väldigt tydligt med Laurie Holtz Anderson, vad betyder det om man är inspirerad av Emilie Lönneberga? Vad ger det för litteratur istället? Men jag kan inte komma på vad det kan innebära, det kanske någon annan i panelen kan förstå.
Martin. Jag blir mer nyfiken på referenserna till Jack London och Mark Twain där, särskilt eftersom det här där utdraget som du läste också, då tyckte jag att det här låter ju riktigt spännande. Jag tänkte själv förstås på Jules Verne och Den hemligt fulla ön som också börjar sådär direkt in. Men det är mina gamla mossiga referenser från min läsning, så att jag skulle ju vilja veta vad en 13-åring, hur den skulle beskriva texten. Det känns som att den skulle sätta andra ord kanske på det än vad både juryn och hon själv gör, för det verkar ju vara spännande.
Panelen, ni sitter kvar. Vi har också med oss Sveriges Radio Sydeuropa-korrespondent Cecilia Blomberg. Hallå där, Cecilia.
Nej, men hej.
Hej. Marion Brunet, hur stor är hon i Frankrike?
Ja, men hon är ändå ett väldigt väletablerat författarnamn, det märker man. För att, jag skulle säga att generellt sett så är det inte alltid som att ungdomslitteraturen i Frankrike tar inte så stort utrymme. Men när man söker på hennes namn, hon kommer upp en hel del. Jag har dock inte läst någonting.
Nej, har du sett några reaktioner i fransk media? Har de hunnit tycka någonting ännu?
Nej, det har jag inte heller gjort faktiskt. Men däremot, när man läser om henne så tycker jag att hon verkar vara en författare som är bra på att beskriva de här, den här delen av det franska samhället som är liksom längst ner, längst ut på kanten, de som har det svårt. Men hon gör det inte i något slags offerperspektiv, utan det beskrivs snarare som jag menar att hon går in i de här människornas liv, de har svårigheter, men det finns ingen ingen misär eller att det är synd om dem på det sättet, utan att de är överlevare mer på ett sätt. Så det tycker jag är spännande. Hon har skrivit en bok som heter Vonda, som handlar om en ensamstående mamma med en liten 6-årig pojke som växer upp i någon liten så här strandstuga i Marseille, och hon är ju själv från Marseille eller bor där. Och det verkar också vara ett otroligt vackert porträtt av staden Marseille när man läser om den här boken, så den blev jag otroligt sugen på. Sen så har hon skrivit en rolig bok som är som en slags västernpastisch, som är då där hon då lyfter fram kvinnor. Hon var så trött på de här västernböckerna där det bara är män som tar plats, så det här är kvinnorna, men det är då kvinnorna som är de prostituerade, som är de som, ja, kanske inte alltid tillhör samhällets övre skikt, som tar stor plats i den här boken som heter De laglösa. Så att, ja, det finns mycket man skulle medan bli sugen på.
Ja, vad kul. Fransk pristagare igen kan vi väl ändå säga. Jag tänker då på Jean-Claude Mourlevat som tog hem priset 2021. Han kallades för en lysande förnyare av sagans traditioner. Men varför är Frankrike just så bra på barn- och ungdomslitteratur, Cecilia?
Men jag tror att det kan också ha att göra med något så enkelt som att det är någon eller par i Almajurin som kan franska och är bra på fransk kultur. Och att man, för att den här kultursfären som jag befinner mig i har inte alltid så lätt att hitta in i Sverige. Och det har mycket med översättare och med sådana väldigt konkreta saker att göra.
Mm. Tack så mycket, Cecilia Blomberg, Sveriges Radios Sydeuropa-korrespondent. Du var med och tyckte till om Marion Brunet som tilldelas Astrid Lindgren Memorial Award 2025. På Kulturhuset i Stockholm så finns vår reporter Björn Jansson i vimlet, och du har fått tag på en av Almaprisets jurymedlemmar, Björn.
Ja, jag står här med Lena Kåreland som också berättade varför Marion Brunet fick priset här, både för oss som var här och för folk som tittade på den streamade sändningen härifrån. Det var ju många i Bologna på den stora barn- och ungdomsboksmässan där som då också fick ta del av det här priset. Jag börjar, Lena, med den här intervjun som vi fick höra här. Vi har ju också intervjuat Marion Brunet, men alltså, det måste vara den gladaste pristagaren någonsin.
Ja, jag har ju suttit med i juryn i nästan 10 år nu. Och det är nog sant, det var mycket skratt och glädje från henne. Så att hon verkar ju oerhört lycklig och glad. Och det har hon all anledning att vara, tycker jag. För det är ett fantastiskt och viktigt författarskap som har belönats idag. Absolut.
Vi kan ju berätta för lyssnarna då att den intervjun vi fick höra här, det var ju när hon fick reda på första gången att hon fick priset av Boel Westin, Alma-juryns ordförande, Alma-prisjuryns ordförande. Och då skrattade hon i, jag vet inte hur länge, det bara höll på och höll på och höll på.
Ja.
Men du säger, det är ju ett viktigt pris. Hur, när du pratar med kollegor, när ni pratar barnböcker, ungdomsböcker och författare, vad säger de om priset?
Jo, men alla är ju väldigt intresserade av detta pris och tycker att det är spännande då när man ska få veta vilken årets pristagare är. Och jag tror att vi i Alma-juryn kan glädja oss åt att vi ofta har överraskat. Vi har, genom att vi läser så mycket och så många då, främst utländska författare, så, och då känns det också väldigt roligt att hitta någon som inte är så känd. Ja, det är ju inte det som är det viktigaste, för kvaliteten kommer ju främst. Men jag menar, det är roligt att hitta någon som, ja, som inte är så spridd. Och då känner man ju att man gör en viss nytta. Och jag hoppas ju nu också att det här ska leda till att Marion Brunet blir översatt till svenska och till andra språk. Hon är översatt till engelska, några andra språk, ryska, spanska, katalanska. Men annars är hon inte så översatt.
Vad skulle du säga? Nu har du hållit ett långt tal om hennes författarskap och förtjänsterna med hennes skrivande. Men om du bara skulle kort säga någonting, vad är grejen med hennes författarskap?
Ja, grejen skulle jag vilja säga är att hon talar till vår tid. Hennes böcker kan synas mörka. Hon skriver huvudsakligen för ungdomar. Hon skriver lika mycket, skriver en del för vuxna också. Men hon säger själv att detta med gränser mellan barn och vuxna är inte så viktigt. Hon tycker att det glider i vartannat och det håller jag med henne om. Men hon ser ju den tyvärr mörka situation vi världen befinner sig i idag. Hon ser ojämlikheter i samhället. Hon ser en hotande miljökatastrof. Hon belyser detta utan att på något sätt vara agitatorisk eller sentimental. För hon har ju också ett oerhört vackert och uttrycksfullt språk. Hon skriver realistiskt och det finns våld. Men det finns, som påpekades också, det här finns en känsla för naturens skönhet. Och framförallt så finns det ju en känsla för vänskap, sammanhållning mellan människor. Och kanske främst då unga människor. De kan kämpa tillsammans. Och hon beskriver detta med en väldig värme som då blir en motbalans till de många gånger våldsamma ämnen som hon har i de flesta av sina böcker.
Man kan säga att hon ger ett hopp, hon skänker ett hopp, man sugs in i böckerna.
Förlåt?
Man sugs in i böckerna.
Ja, man sugs in. Hon har också en väldigt stark berättarförmåga så att hon kan ju skapa oerhört suggestiva skildringar. Och den här boken till exempel som heter Plan Gris, som handlar om 4-5 ungdomar på en seglingstur. De är ensamma, det blir storm, det blir fruktansvärt oväder och det händer också plötsligt och oväntat att en utav ungdomarna dör. Och här blir det ju också, här är hon ju psykologiskt väldigt skicklig att beskriva den spänning mellan de olika personerna som uppstår. Vad är det som har hänt? Och samtidigt som man då ska klara av att styra båten i det här förskräckliga ovädret så ska man också balansera de spänningar av olika slag, de väldigt starka känslospänningar som finns på detta högst begränsade utrymme. Så det här är ju en oerhört klaustrofobisk roman. Man är instängd i ovädret. Det allt är på högvarv. Men det är oerhört skickligt och fascinerande att läsa. Och man, som du säger, sugs in i hennes berättartalang.
Mm, nu blir man sugen på att läsa Marion Brunet. Eller hur, Lisa?
Ja.
Tack så mycket Björn Jansson, reporter på plats på Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm. Det låter ändå som att det är en ganska uppsluppen stämning där. Tack så mycket. Jag vänder mig nu en sista gång till panelen. Lina Kalmteg, Shora Esmailian och Martin Hellström. Shora, har ni hunnit smälta nu pristagaren Marion Brunet lite grann?
Jag har hunnit smälta, hunnit läsa på lite och se otroligt mycket fram emot det. För en väldigt rolig grej med de senaste åren då, Alma-priset, det är ju den översatta litteraturen. Alltså vi har rätt så lite översatt barn- och ungdomslitteratur i Sverige. Kanske för att vi har väldigt hög nivå på vår egen skapade barn- och ungdomslitteratur. Men det är helt fantastiskt för en översättning öppnar ju alltid upp världar till andra kulturer eller språkområden eller hur liksom andra människor tänker. Och det tycker jag är roligt helt enkelt att vi får lite mer översatt.
Lina?
Ja, men jag känner samma sak. Jag blev väldigt nyfiken på hennes stilistik. Hon sa att det skriver vackert och uttrycksfullt. Men jag funderar också på, just apropå att vi nämnde Jean-Claude Mollevin innan, att han ju inte heller var översatt till svenska tider. Det är han ju verkligen nu. Så att jag tänker, vilka förlag som just nu i detta nu kanske eventuellt håller på att fundera på om de ska kasta sig över den här pristagaren också. Det får man se. Men jag tycker det är spännande. Sen vill jag bara säga, jag tyckte också det var roligt att höra Lena Kåreland här, apropå det Cecilia Blomberg sa, att det kanske finns de som har bättre koll på det franska i juryn. Lena Kåreland är ju just en sån. Hon skriver mycket om fransk litteratur och har verkligen koll på den franska litteraturen, så hon har kanske kämpat ett tag för den här pristagaren. Tänker jag.
Martin?
Ja, jag tror på det sista också. Jag har en känsla av att det var Mollevins, att det var hennes tips också den gången där. Men det var ju kul att det blev att översättningar kommer till stånd. Det finns ju rätt mycket översatt bilderbokslitteratur från franska i Babars tradition kanske och sådär. Jag har recenserat en hel del. Lilla björn eller Natt på insektshotellet är titlar jag kom på alldeles så här. Precis. Men när det gäller ungdomsböcker så är det ju mest det engelskspråkiga som dominerar i hög grad. Så att det är ju det är bra.
Men hur fort kan det gå då, nu när böckerna inte finns översatta till svenska ännu?
Det gick ju väldigt snabbt med Harry Potter och andra titlar, men här kommer det väl inte gå riktigt lika fort, kan jag tro.
Nej, det kanske inte är som Hungerspelen, att de kastas över och ska göra en simultan översättning. Nej, men ganska heller. Snabbt ändå, tror jag. Det brukar jag tänka, som Laurie Holtz Anderson fanns här om året då en del på svenska, men det gick ganska snabbt innan det kom till några titlar. Så att snabbare än vanlig utgivning, skulle jag säga.
Ja, sen beror det väl på detta med just hennes språk som lyfts fram flera gånger här, hur pass egensinnigt och särpräglat det är. Mm. Om det nu är det och man gärna vill få det översatt i en svensk språkdräkt, så måste man ju arbeta lite längre än om det är intrigen och det spännande som gäller.
Mm. Hon har skrivit ett 15-tal böcker, läser jag här. Shora, vilken vill du helst läsa nu?
Nej, men alltså, jag gick igång på den här Ilo Marseille, just det, den 2052. Marseille ligger under vatten. Det är klimatkatastrof och det är två syskon som på något sätt ska överleva i den här tiden. Och jag tror när vi pratar om dystopier, alltså väldigt, väldigt ofta så i dystopier så handlar det om en ensam hjälte som ska överleva, som ska klara sig själv liksom. Men av det som jag har nu läst till mig så snabbt jag kan under den här senaste timmen, så verkar ju faktiskt Marion Brunés mer ha grupper av ungdomar som på något sätt samarbetar, det är solidaritet, det är kamp, och det är liksom en annan sorts dystopi helt enkelt, där man tillsammans löser saker och ting. Och det ser jag väldigt mycket fram emot.
Ja, man får ju det intrycket, även av den här sjöboken, den här, vad det nu hette.
Lite mer Flugornas herre lät det, som tyckte jag.
Ja, men annat är ett gäng med ungdomar där och så. Mm. Och att den börjar, precis Lena sa det, och sen hände det här att någon drunknar, men jag fick intrycket att det hände ju direkt och först. Och det är ju, tycker jag, rätt så relevant och viktigt att det händer först, att man blir engagerad, så att det är spännande. Den vill jag läsa, tror jag.
Är det en sån här röst, oj, bonk i mikrofonen, är det en sån här röst som har saknats i ungdomslitteraturen, Lina?
Oh, det var svårt att säga när man inte har läst böckerna. Ja. Det vågar jag inte på att svara. Jag tycker inte det låter så unikt kanske i att hon skriver om svåra och mörka saker. Det finns ju väldigt många ungdomsboksförfattare som gör.
Jag håller också med om det faktiskt. Men jag vet inte om det är så att det är beskrivningen av hennes författarskap som kanske inte riktigt gör henne rättvisa än. Vi får se.
Men också det här med att hon på något sätt vill lyfta fram tjejer. Och det kan man ju också se, hon kanske också speglar den verklighet som vi faktiskt ser, om när man ser till exempel till klimatkampen, vilka är det som står längst fram? Jo, det är dagens unga tjejer som kämpar för en bättre värld och så vidare.
Och där är ju också Alma-priset lite i framkant, för de har ju också fler kvinnliga pristagare, betydligt fler än Nobelpriset i litteratur som vi inledde sändningen att prata om. Så att det, där tycker jag också att en eloge för det. Mm.
Hörrni, ett ämne som har varit på tapeten när det gäller barn och ungas läsande de senaste åren är ju det som kallade läskrisen. Och här finns ju en mängder av siffror som man kan luta sig mot. Det är ändå en läskris på gång. Jag funderar på, som sista fråga till er här nu, vad kan årets Alma-pristagare göra för att lyfta de här siffrorna, Martin?
Ja, hon verkar ju vara en väldigt rolig person i sig själv och medial och kommer säkert hit och sådär. Och det får man ju inte sticka under stol med, att om författaren i sig verkar intressant och liksom kommunikativ på olika sätt, så drar det ju ett intresse till sig.
Sure.
Ja, det var faktiskt det jag tänkte på också. Jag skulle så gärna vilja intervjua henne, för hon verkar så rolig att prata med, bara sitta och samtala.
Vi får fila på våran franska, Lina.
Ja, men jag tänkte också det, just det där som Jürgen också skriver, att hon är kompromisslös och rör sig fritt mellan olika genrer. Hon är allt från dystopier till, man förstår också, någon slags äventyrsromaner och fantasy. Det tror jag lockar väldigt många unga. Hon verkar bryta mot en hel del och inte vara för präktig eller just agitatorisk. Så det tror jag på.
Tack så mycket. Lina Kalmteg, litteraturredaktör här på kulturredaktionen. Shora Esmajelian, som skriver om barn- och ungdomslitteratur på Sydsvenskan. Och Martin Hellström, som också skriver om barnböcker för DN. 2025 års mottagare av Astrid Lindgren Memorial Award är alltså den franska författaren Marion Brunet. 2009 tilldelades palestinska Tamerinstitutet Alma-priset, då institutets chef Rinette Kubertz kom till Stockholm och hämtade. Institutet verkar för barns läsande och skrivande på Västbanken och i Gaza, där oljudet av drönare ständigt är närvarande, och de gör sig också hörda i barnens egna texter.
Så här låter Sanana, drönaren som israelisk militär övervakar Gazaremsan med. Ljudet skrämmer barnen i Gaza, berättar Rinette Kubertz från sitt kontor i Ramallah på Västbanken.
And as a nanny, it is kind of one of these military plane that has this sound. So they are so afraid when they are hearing this as a nanny or the quadcopter.
Sen nämner Kubertz the quadcopter, en annan drönare som kan döda, som kan komma genom fönstret, som har som ögon som tittar på dig, och om den väljer dig som sin måltavla så kommer den att döda dig.
And with this quadcopter, like it's a very very small military plane that, like you know, comes through the window. It has kind of an eyes. It looks at you, and if you are targeted, then it will kill you.
Döda dig eller någon annan.
If not, then it moves to another person and so on. So it's very, very scary experience.
Från Tamerinstitutets kontor i Ramallah på Västbanken hörs ingen drönare. Tamerchefen Rinette Kubertz har inte varit inne i Gaza på över 2 år. Lärarna där är lokala. Institutet förlorade efter den brutna vapenvilan nu en av sina bildlärare i en attack. Han sörjs på institutets sociala medier med en minnestext. En annan publicering visar barn som sitter i en ring i ett tält med en färgglatt klädd vuxen berättare i mitten. Tamerlärarens röst tävlar med oljudet från en enveten drönare. Barnen uppmuntras att läsa och att själva uttrycka sig.
And actually one of the stories that we published, it was about this quadcopter.
Rinette Kubertz berättar att ett barns text om just den dödliga the quadcopter publicerats av Tamer.
When it comes to writing and the drawing, definitely it reflects the suffer, and it reflects the anxiety, and it reflects the fear. And the loss that they live under.
Rädsla, ångest, krigets fasor. Men ofta handlar texterna och bilderna om det mest vardagliga. Ledsnaden på att alltid äta bönor och linser, saknaden efter en riktig säng.
The others would write, you know, how they miss to have a mirror or a comb in their tent, you know, their tents. You know, do not have very basic things, you know, even spoons.
Tamer frågar barnen vad de skulle göra om de hade en riktigt lång arm att sträcka ut och greppa saker med.
That can reach your home. So what would you do? So some of them would tell us that they would bring more spoons from the kitchen in Gaza to the tent.
De skulle sträcka ut armen och hämta skedar från köket de lämnade när de måste fly.
You know, or they would talk about missing their grandparents.
Och så längtan efter mor- och farföräldrar som var för skröpliga för att följa med på flykten från hemmet till ett läger söderut.
You know, people were forced to walk and not to use cars. So, and because of that, so many old people decide to stay in Gaza.
In Gaza, so they city?
In the Gaza city, of course. Yes. Yes. Mm.
2009 prisbelöntes Tamerinstitutets arbete och Alma-prisets juryordförande Larry Lampert sa då:
det är ett litteraturpris som inte på något sätt har påverkats eller påverkas av den politiska situationen. Däremot påverkas ju deras arbete av den politiska situation de arbetar under. Vårt arbete har bestått i att hitta en värdig pristagare som i Astrid Lindgrens humanistiska anda arbetar för barns rätt till böcker och visar respekt för barnet.
Tamerinstitutet fick svenska regeringens pris till Astrid Lindgrens minne för att med uthållighet, mod och idérikedom under 2 decennier stimulerat palestinska barns och ungdomars läslust och kreativitet under svåra förhållanden och i Astrid Lindgrens anda.
The values of Astrid Lindgren in terms of protecting children and in terms of child rights and in terms of, you know, a good book that make the child is a center of the world.
Att vara en del av de värden som Astrid Lindgren stod för är stort. Att ha barnens rättigheter och barnens röster i fokus, säger Renate Kubertz.
You know, all these values that she carried on in her books and in her legacy is also a kind of an expansion and extend for us as well. So the values are there. It is shared.
Och Alma-priset är 16 år senare fortfarande betydelsefullt för Tamerinstitutet.
It is a prestigious award. It helps us a lot.
Tamerinstitutet har också haft praktisk nytta av Alma-priset som öppnar dörrar till nya samarbeten.
When they introduce us to like a partner, to another partner, they would say, ah, you know, they got Alma's award in 2009.
Det som 2009 var en politisk situation, som juryordföranden sa, är nu krig i Gaza. Och konsekvenserna tar sig uttryck i barnens texter och bilder. I samband med barnboksmässan i Bologna ger Tamerinstitutet ut en bok med i höstas insamlade texter och bilder av 10-13-åringar efter då nästan ett år av krig. Enligt FN-organet OCHA hade den 25 mars 2025 15 613 barn dödats i kriget i Gaza. Och därutöver alla skadade barn och ungdomar. Jag frågar Renate Kubertz om barnen som bidragit till boken som släpps idag, om de lever.
Are the children in the book that you sent me, are they still alive?
I can't tell about everyone, but I hope they are. These writings have been collected from the area of Khan Yunis, and it was collected in August, September, October.
Renate Kubertz säger att hon inte vet, men hoppas. Lemia El-Hiki, som är 12 år, har med den här korta texten i boken.
Folk sa alltid att jag klädde i vitt. Det var min favoritfärg. Sen kom kriget och vitt blev liksvepningens färg.
Det var Randi Krog Sandblad som läste ur boken från Tamerinstitutet och intervjuades gjorde Renate Kubertz, chef för palestinska läsfrämjande organisationen Tamerinstitutet, som alltså fick Alma-priset 2009. Reporter var Anna-Karin Ivarsson. Nu har det blivit dags för en radiosä från OBS. I OBS denna vecka så handlar det om kritik och idag om tyckandet. En del ser det som hotat. Men vi tycker ju till om allt, kanske du invänder. Allt från mat till service och upplevelser ska ju betygsättas. Ja, det verkliga tyckandet, det är något annat än rent subjektiva preferenser. Det menar i alla fall författaren Lyra Ekström Lindbäck.
Fler och fler verkar tycka att tyckande och tänkande inte går ihop. I såväl politiska som estetiska diskussioner klassas tyckandet som så oseriöst att det uppfattas som en direkt motsättning till nyanserade reflektioner. Är det här en bra eller dålig diktsamling? Ska vi höja eller sänka skatterna i Sverige? Är den där låten gripande eller sentimental? Borde surrogatmödraskap tillåtas? Att komma ifrån det rena tyckandet, som det ibland lite nedlåtande kallas, för att istället göra en mer sansad analys, har blivit ett ideal för både kultur och ledarsidor. Men är det verkligen önskvärt, om ens möjligt, att göra sig av med tyckandet när det handlar om konst och politik? Kanske är tyckandet i själva verket det mest centrala. Den amerikanska filosofen Stanley Cavell kritiserar den analytiska traditionens oro för att estetiska och moraliska och politiska omdömen saknar något. Argumenten som stöder dem är inte lika slutgiltiga som logiska omdömen eller rationella på samma vis som vetenskapliga argument. Nej, det är de inte, konstaterar Cavell. Och vore de det skulle inte finnas några sådana discipliner som konst eller moral. Och ingen sådan konst som kritiken. Även om konst och politik går att resonera kring, så blir det rena vetandet ett missvisande ideal för dem. I kontrast till tyckandet förespråkar man gärna tolkningen, som anses vidga, öppna och förklara. Men tolkningar kan lika gärna skymma som klargöra. Susan Sontag skriver i essän Mot tolkning att tolkningsutsläppen idag förorenar vår sensibilitet. I en kultur vars redan klassiska dilemma är intellektets expansion på energins och sensualitetens bekostnad, så är tolkningen intellektets hämnd mot konsten. I vägen för verkets omedelbara sinnliga effekt på dig ställer man dess innebörd, som om konsten bara vore en indirekt kunskapsförmedling. Som Sontag säger så trubbar det av och passiviserar publiken. Hur många vågar idag säga vad de tycker om en tavla innan de har läst kuratorns förklarande beskrivning? Samtidigt drillas studenter på konstskolor i att presentera teoretiseringar av sina egna praktiker, som om det blivit otänkbart att verken kunde tala för sig själva. I Immanuel Kants kritik av omdömeskraften, som anses ligga till grund för den moderna estetiken, utgår teorin om det sköna från det omedelbara smakomdömet. Kant beskriver smakomdömet som grundat i en subjektiv allmängiltighet. Till skillnad från mat och dryck så väntar du dig att andra borde hålla med dig när det kommer till konst och naturskönhet. Den subjektiva allmängiltigheten innebär inte någon objektiv kunskap, och det går därför aldrig att bevisa vem som har rätt i smakfrågor. Men du känner ändå att du ger uttryck för en mer allmän än privat uppfattning när du fäller estetiska omdömen. För Kant är denna förmåga en viktig indikator på att människorna lever i en gemensam värld. Inte bara rationellt och materiellt, utan i själva upplevelsen av vår egen varseblivning. Som student på grundnivå hade jag svårt att förstå vad Kant menar. Hur kan omdömen om konst utgå från något annat än ett rent personligt tyckande? Det finns ju minst lika stora skillnader i musik som i drinksmak. Kant är förstås medveten om att det sällan råder konsensus om det sköna. Smaken kommer alltid att vara stridbar. Men det är själva känslan av att alla borde hålla med oss som gör smakomdömet så centralt för honom. Här rör det sig om ett slags mellanmänskligt tyckande, ett gemensamt sinne eller en insisterande impuls till att dela samma verklighet som utgör grunden för våra möjligheter till civiliserad samvaro. Kanske var mina svårigheter ett symptom på att vår syn på tycke och smak har ändrats dramatiskt sedan Kants tid. Hans filosofi var lika inriktad på att beskriva tänkandets begränsningar som dess möjligheter. Men 300 år efter upplysningen kan vi inte längre acceptera en omedelbar lustkänsla som utgångspunkt för ett mer allmänt omdöme. Tyckandet har kommit att ses som något nästan uteslutande personligt och viktlöst. Paradoxalt nog beror det kanske på att vi idag uppmanas att tycka till om allt mer. Vi ska betygsätta våra taxiresor, välja vårdgivare och konstruera våra egna filterbubblor. Föreställningen om en gemensam smak är nästan död. Ibland leder det till rent bizarra tongångar i debatten, som om åsikter om vilka verk som borde inkluderas i en litterär kanon vore lika godtyckliga som om man föredrar Pepsi eller Cola. Tyckandet har sugits upp av våra konsumtionsidentiteter, en tom logik som kommit att genomsyra allt. Gillar du att spela golf? Då kanske du också skulle tycka om vinster i välfärden. Varför har tyckandet urholkats på det här viset? Enligt den politiska teoretikern Wendy Brown har en tyst nyliberal revolution ägt rum. Brown beskriver nyliberalismen som en normativ rationalitetsprincip som gradvis har tolkat om alla värden till ekonomiska. Vårt gemensamma samhälle har blivit en spelplan för investeringar och avkastningar. Jag tycker mig höra den här logiken eka i retoriken hos de svenska liberala partierna, vilket numera samtliga från Socialdemokraterna till Kristdemokraterna oblygt kallar sig. De beskriver staten som ett företag som ska förvaltas och framställer marknadsanalys som det enda sättet att bedriva seriös politik. Du ska inte rösta utifrån dina åsikter, utan utifrån din och statens plånbok. De partier som inte opererar efter samma logik ses som ytterkantsextremister. Demokratin målas upp som ett val mellan ansvarstagande förvaltare och ideologiska fundamentalister. Tycker du att den här essän låter vänsterextrem eller kulturkonservativ? Är tonläget för svepande eller för kategoriskt? Jag har försökt tänka kring tyckandet, men inte utan att tycka något själv. Som Cavell säger skulle knappast bli något kvar av vare sig estetiken eller politiken om man lyckades rationalisera dem fullständigt. Det betyder inte att utgångspunkten är irrationell. Snarare att den utgår från en impuls till mellanmänsklighet. Känslan av att alla borde hålla med oss är vad som ligger till grund för den passionerade kritiken och den engagerade politiken. I vårt eftertryckliga ja eller nej finns hjärtat av ideologin och smaken. Naturligtvis bör inte de nyanserade diskussionerna sluta där. Men utan det stridbara och gemenskapande tyckandet återstår bara godtyckliga personliga preferenser och analytisk logik. Vore det inte mer än så som höll oss samman, kunde vi lika gärna överlåta såväl budgetläggning som recensionsuppdrag till artificiella intelligenser. Det skulle säkert vara mer informativt, lukrativt och effektivt. Men lyckligtvis är vi fortfarande förfästa vid vårt tyckande för att låta marknaden ta oss ända dit.
Det sa författaren och kritikern Lyra Ekström Lindbäck. P1 Kultur är slut för idag. Vi har sänt direkt från Astrid Lindgren Memorial Award. Det var den franske författaren Marion Brunet som tilldelades Alma-priset i år. I morgon i P1 Kultur får vi besök av författaren Fatima Bremmer. Hon har skrivit en bok om kvinnliga svenska journalistpionjärer. Och så tittar vi närmare på situationen för journalister i Turkiet, där den svenska journalisten Joakim Medin sitter fortsatt fängslad. Och så kollar vi in den bioaktuella filmen September 5 om en amerikansk sportredaktion som tvingas ställa om till direktsändande nyhetsredaktion under OS i München 1972. There's a hostage situation going on right now in the Olympic Village. ABC wants news to take over. Your sports, you're in way over your head. 400 yards away from where this is happening. We are the only people capable of following it live. This is our story and we're keeping it. Du kan lyssna i P1 klockan 1 imorgon. Producenter idag var Samon Bakhtiari och Sara Ek. Producent för OBS var Olof Åkerlund. Tekniker Viktor Chanel. Och jag heter Lisa Wall.
Idag, den 5 november, börjar jag min redogörelse.
Väggen av Marlene Haushofer i uppläsning av Anna Lyons.
Jag kommer att skriva ner allt så noggrant som möjligt. Ändå vet jag inte ens om det är den 5 november idag.
Leta upp radioföljetongen i appen Sveriges Radio Play för att lyssna till hela ljudboken.
Under den förflutna vintern har flera dagar kommit bort för mig. Inte heller veckodagen kan jag ange. Men jag tror inte det är särskilt viktigt. Jag är hänvisad till knapphändiga notiser. Knapphändiga därför att jag ju aldrig har räknat med att skriva den här redogörelsen. Och jag befarar att mångt och mycket ter sig annorlunda i mitt minne än jag verkligen upplevt det. Denna brist finns förmodligen i alla redogörelser. Jag skriver inte av glädje över skrivandet. Det har bara fogat sig så att jag måste skriva om jag inte ska mista förståndet. Det finns ju ingen här som kan tänka eller handla för min räkning. Jag är alldeles ensam och jag måste försöka uthärda de långa, mörka vintermånaderna. Jag räknar inte med att dessa anteckningar någonsin ska bli funna. Just nu vet jag inte ens om jag vill det. Måhända vet jag det när jag har avslutat redogörelsen. Jag har påtagit mig denna uppgift därför att den ska hindra mig från att stirra ut i skymningen och ängslas. För jag är rädd. Från alla håll kommer rädslan krypande in på mig. Och jag vill inte vänta tills den är framme och övermanna mig. Jag tänker skriva tills det blir mörkt. Och detta nya och ovana arbete ska göra mig trött, tom och sömntung i huvudet.
Och i Lundströms bokradio finns nu en bokcirkel om just väggen med författaren Amanda Svensson, skådespelaren och komikern Emma Molin och programledaren Marie Lundström.
Nyheter får vi nu i P1. Klockan är 4.
Nu Ekot. Två olika fall av oprovocerade knivattacker där de misstänkta gärningspersonerna har varit 14 år vid brottstillfället ska inom kort prövas i domstol i så kallad bevistalan. Båda pojkarna misstänks ha filmat och livesänt mordförsöken och det här är de första rättsprocesserna i Sverige kopplade till internetrörelser där medlemmarna uppmanas begå och filma våldsdåd. Rörelser som polisen klassar som samhällsfarliga enligt domstolsdokument som Ekot tagit del av. Northvolts konkurs kan innebära att andra gröna satsningar får svårare att hitta investerare. Det säger Ingvar Mattsson, senior rådgivare på Swedbank.
Det vore lite falskt att påstå någonting annat än att den på ett eller annat sätt påverkar incitamentet hos både industriella och finansiella aktörer när det gäller grön investering och grön investeringsvilja. Så är det ju.
Northvolts konkurs har inneburit miljardförluster för stora investerare, däribland flera allmänna pensionsfonder. Ingvar Mattsson vill inte kommentera Swedbanks affärer med det konkursade batteriföretaget, men klart är att Swedbank kommer att bli försiktigare när det gäller att stötta gröna satsningar i framtiden.
Ja, och som bank förväntas man alltid vara väldigt försiktig. Så att man kanske kan säga då att graden av försiktighet och skrutinisering av kommande projekt kommer att vara större än tidigare.
Reporter Erika Sundén. Kina fortsätter sina militärövningar omkring Taiwan och försvarsdepartementet i Taiwan säger att de har registrerat 76 kinesiska militärflyg och 15 militärfartyg omkring Taiwan under det senaste dygnet, rapporterar Reuters. Det var Ekot klockan 4. I studion Sofia Sofroniado.
P1, Sveriges Radio. Har det blivit mer byråkrati inom den offentliga sektorn på bekostnad av själva kärnverksamheten? Det ska det handla om nu i en återutsändning från igår.
Den offentliga sektorn, den beskylls ibland för att vara den ofantliga sektorn.
Det har gjorts många försök att effektivisera den, men ändå verkar det som att byråkratin bara blir större och större. Varför växer administrationen trots alla försök att få det offentliga att fungera mer som näringslivet? Var kommer alla ekonomer och HR-personal och chefer ifrån? Och vad är en bra byråkrati? Du lyssnar på Förmiddag med mig, Jack Lantz. Med mig här i studion sitter två professorer. Patrik Hall, professor i statsvetenskap vid Malmö universitet. Välkommen hit.
Tack.
Och Johan Alvehus, professor i tjänstevetenskap vid Lunds universitet. Välkommen.
Tack, tack.
Så vi har alltså två professorer och vi ska i 35 minuter prata om byråkrati. Hur kul kan det bli, tror ni?
Väldigt roligt. Många är väldigt intresserade faktiskt.
Mm. Ja, förvånansvärt. Jag skrev en bok tillsammans med en kollega, Gustav Kastberg Weiserberger, som kom förra året, som heter Administration i offentlig sektor. Så tittade en av mina barn på den här boken och sa de: pappa, du har skrivit världens tråkigaste bok. Men det verkar faktiskt inte vara så, utan jag tror du delar min erfarenhet där, Patrik, att man pratar om det här, man skriver om det, så får man oerhört engagerad respons faktiskt.
Mm. Och ni har själva valt det här ämnet som ert forskningsämne båda två. Hur kom det sig, ja, Patrik?
Tyckte det var spännande det här med staten och styrning och organisation, och sen har jag bara blivit mer och mer indragen i det. Jag har hållit på med många aspekter av byråkrati, även möten ju, som ju är någonting som präglar byråkratin väldigt mycket, i kanske lite för stor utsträckning.
Mm-hmm. Ja, det är faktiskt det vi ska börja med. Om vi börjar med dig, Patrik Hall. Du har precis släppt en bok som ligger här framför dig, där det står på framsidan: varför ökar den offentliga byråkratin i Sverige? Vad är det du menar när du säger att byråkratin i offentlig sektor ökar?
Ja, det är att vi får en högre andel byråkrati sedd som personal då i offentlig sektor. Det innebär alltså att fler kontrollerar, administrerar, organiserar verksamhet i relation till kärnverksamheten. Så att, balansen mellan byråkrati och kärnverksamhet har förändrats till att det har blivit mer byråkrati och mindre kärnverksamhet.
Kan du beskriva lite grann vilken omfattning, så folk förstår hur mycket mer byråkratiskt det har blivit?
Det är ju ingen revolution, utan man kan se en successiv förändring över tid liksom, där fler och fler har den här typen av byråkratiska positioner liksom. Och det går ut över kärnverksamheten, tror jag, när fler och fler styr och administrerar och organiserar. Så blir ju kärnverksamheten utsatt för detta, och då blir även kärnverksamheten byråkratisk på sätt och vis, för att många måste rapportera tillbaka och sådär och göra saker som byråkratin bestämmer.
Vad är det för yrken som har blivit fler, de där som administrerar?
Ja, chefer har blivit fler, men sen har det ju kommit en del nya yrken, alltså HR, kommunikatörer, men också ja, vi själva, statsvetare. Sådana som vi utbildar hos oss på universitetet, den typen av yrken har blivit mycket vanligare. Och man kan säga att folk som sysslar med administration och byråkrati idag är mycket mer välutbildade generellt än tidigare. Men att förr i tiden hade man kanske sekreterare eller folk som hade lite, jag ska inte säga att de är enkla, men de krävde inte någon högskoleutbildning. Så, va? Medan idag är byråkraterna väldigt välutbildade, vilket är skillnad mot tidigare. Mm.
Varför är det så här då? Varför har de blivit så många fler?
Ja, de har ju gått våra utbildningar. Det är det generella svaret. Alltså, vi ser en tendens i hela västvärlden med att folk läser vidare mycket mer vid universitet. Så det gäller inte bara Sverige. Och man studerar ämnen som har med organisation att göra väldigt mycket. Jag har ju ett begrepp som jag kallar för organisationsprofessionella. Det vill säga att man är expert på organisering och styrning då, va? Medan vanliga yrkesprofessionella då, det är som typ läkare, sjuksköterskor, lärare, jägmästare och så vidare, som är liksom specialister på ett visst ämne liksom, medan de här organisationsprofessionella är då experter på organisering. Mm.
Vad tror du att de tänker sig när de väljer att utbilda sig inom det här?
Ja, det är svårt att säga. Va? Men jag tror lön allt mer är en faktor faktiskt. Jag vet på vårt introduktionsmöte, på vårt förvaltningsprogram nu i höstas, så fick jag för första gången frågan, och det är alltså första dagen, från en student att vad kommer jag tjäna när jag har gått det här programmet. Så att lön och karriär tror jag, inte bara givetvis, va? Men det kan vara en faktor i alla fall.
Mm. Och hur kommer det sig då att de får högre lön, de här organisationsprofessionella, än de som gör själva jobbet så att säga?
Alltså jag som professor och även läkare och sådär, jägmästare och sådär, tjänar ju bra, va? Men de ligger ändå rätt så högt i lön, de här organisationsprofessionella. En HR-person och en kommunikatör tjänar som en gymnasielärare idag, va? Och det tror jag var otänkbart några decennier tillbaka i tiden att en administratör på den nivån skulle tjäna lika bra som gymnasielärare. Så det är ändå relativt hög lön.
Johan Alvehus, vad tänker du?
Ja, det är någonting som är intressant här, att ju högre upp man kommer i en hierarki, desto mer ska man tydligen tjäna. Och det gäller även chefshierarkier. Och ett exempel är skolledare, rektorer och så vidare. Att där pratar man om att man ska ha ett ansvarsavstånd gentemot lärarna. Med någon slags idé om att man tar mer ansvar än vad lärarna gör. Och det här kom jag i kontakt med när jag föreläste för skolledare och rektorer. Så sa jag, men det här ansvarsavståndet, är inte det viktigt? Så sa jag att jo, men visst är det jätteviktigt att man har ett ansvarsavstånd. Jag menar, att ta lärare som har ett ansvar för unga människor och hela deras framtid. Det är klart, de har större ansvar än människor som administrerar vuxna. Och det blev lite tyst i lokalen när jag sa det, naturligtvis. Men vi har en intressant syn på ansvar här och vad ansvarighet innebär och att det ska hänga ihop med högre lön. Det här ansvaret då tydligen är större i längre upp i organisationen, medan i kärnverksamheten, de som möter brukarna, medborgarna, klienterna, antas då på något konstigt sätt ha ett lägre ansvar. Så det finns någonting underligt i sättet vi ser på olika yrkesroller i samhället här.
Men vad kommer då det här? Det låter som att man värderar det ena typen av ansvar mycket högre än den andra typen av ansvar. Varför gör vi det?
Det har väl varit vanligt i byråkrati och historiskt skulle jag säga, att går du tillbaka till det gamla Kina så var också